Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 401 av Ångestpodden.
Hej och välkomna och tack för alla fina ord om vår nya poddbild.
Nej, men har ni vant er vid, har du vant er vid den?
Inte helt och hållet.
Leta som en tokig på listorna. Jag bara, har vi fallit ur som bara, just det.
Men jag gillar det. Det känns väldigt bra. Ja. Jag satt och kollade igenom, du vet så, man kan ju kolla igenom sina stories på Insta, alltså vad man har lagt upp. Så var det så, då ska jag kolla igenom mitt år hittills. Mm. Och då när vi fyllde alltså, var det 7 vi fyllde?
Ja. Mm.
Då hade jag lagt ut på poddbild och skrivit en bild som absolut aldrig kommer bytas ut, givetvis. Det vore en skymf.
Du skojar.
Klipp till. Vad bra det gick.
Det känns som att vi idag såklart vill säga någonting om det som pågår i Iran. Jag tror att ingen har missat Mahsa Amini som dog efter att hon blev gripen av Irans moralpolis.
Hon blev mördad.
Ja, exakt. Och senare då mördad. Och nu så sprider sig ju demonstrationer över hela världen för att stödja de här protesterna i Iran.
Mm.
Och det är, alltså det är så bottenlöst det kvinnor liksom går igenom, det kvinnor utsätts för i liksom olika, alltså i religionens namn eller i liksom moralens namn.
Mm.
Och det, alltså det får såklart inte vara så, men alltså den här, alltså den här liksom frustrationen jag har känt blandat med en sån jävla styrka.
Ja, precis. Det blir ju liksom, alltså det är klart att det är det som pågår nu är helt jävla fruktansvärt. Men det blir ju ändå en ögonöppnare som jag tror är liksom nyttig för världen, låter helt fel, men det har ju ändå blivit en ögonöppnare för mig. Alltså det är så lätt att så förtränga att vissa kvinnor i många delar av världen lever så här förtryckt varje dag.
Exakt.
Nu blir det så himla konkret, vilket är fruktansvärt, men ändå bra för mig, har jag ju känt.
Ja, precis. Och alltså, i Iran så skjuter man skarpt mot liksom demonstranterna.
Mm.
Det som pågår är, vi får inte blunda för det, vi måste se det. Och ja, det känns bara så viktigt att adressera, att hålla sig uppdaterad i olika nyhetskanaler.
Mm.
Gärna då såklart trovärdig media där det finns säkra källor. Vi läste ju bland annat nu på P3 Nyheter som jag tycker sammanfattar väldigt bra dag för dag. Och det är torsdag när ni hör det här. Igår var det en stor demonstration i Stockholm. Det här är liksom, ja, men jag vet inte, det är bottenlöst, samtidigt som det liksom, när jag ser kvinnorna som klipper sitt hår eller bränner sjalen, då
alltså,
är
de,
det
offrar
ju
sina liv.
Ja, de offrar sina jävla liv.
Ja.
Ah, jag vet inte, jag finner inte orden, jag snubblar på dem.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ah.
Nej, men det är jättesvårt, och så här, vad ska vi säga här som får sitta här,
ja,
och säga vad fan vi vill i vår egen podd som vi äger, trots att vi är kvinnor och ingen stoppar oss från det. Det är ju bara, ja, det är så jävla orättvist.
Nej, men exakt, och också att samtidigt då ska man ju komma ihåg att de här demonstrationerna är ju det största som har hänt på flera år.
Mm.
Jag läste också en intervju med en kvinna som, hon var så här, vi kanske får slut på hijabtvånget genom det här.
Mm.
Alltså, det är otroligt. Och det, ibland så upplever du och jag säkert det så för att vi är i liksom vissa ämnen, och då kanske vi ser det här mer, men förra året gjorde vi en poddserie om gängkriminalitet, och i år kommer vår poddserie handla om hedersrelaterat våld.
Mm.
Vilket ju känns väldigt, väldigt, väldigt aktuellt i liksom ljuset av det här.
Mm, verkligen.
Dagens avsnitt.
Ja, herregud.
Ja, men återigen liksom, att på tal om att vara känslodrabbad.
Ja, verkligen. Idag har vi med oss Andreas Jonsson, just nu aktuell med bland annat boken Konsten att leva livet. Han är ju en väldigt bokad föreläsare och en otrolig person när det kommer till så här, alltså du vet, ja, vi, det har vi ju pratat om mycket, att så här, vi är lite emot liksom personlig utveckling, och då menar vi ju inte att vi är emot att man ska vilja utvecklas som person, men den här glättiga personliga utvecklingen, den har vi ju lite svårt för.
Ja.
Men det jag älskar är precis den här personliga utvecklingen som vi kommer att prata om idag med Andreas. Nej, den svåra, djupa, den som går lite långsamt ibland, den som man ibland behöver pausa.
Ah, nej, men jag
den utvecklingen.
Men vi pratar ju också om våldtäkt, och detta också kopplat till HBTQI-plusrörelsen.
Mm.
Vilket vi ju inte har gjort innan, och det känns jätteviktigt.
Mm, verkligen. Jag tycker inte vi behöver säga så mycket nu faktiskt.
Vi rullar en färgsprakande intervju med Andreas.
Varsågoda! Hej Andreas, och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack snälla!
Så kul att ha dig här.
Så kul att få vara här.
Ja, härligt.
Äntligen ska vi ju säga.
Ja, äntligen.
Och vi har fått din fina bok Konsten att leva livet här nu precis.
Ja.
Vi är så imponerade av den. Alltså den är så snygg.
Tack. Ni har ju bara sett utsidan så här, bläddrat lite. Men ja. Vad kul att ni gillar den.
Ja.
Den är ju väldigt vacker.
Mm. Ja, vi sa ju precis att man liksom kan ha den framme.
Ja.
Och väldigt nylanserad.
Den kom alltså, ja, vi spelade in det här en tisdag. Den släpptes igår, måndag.
Ja.
Mm.
Men du ska få berätta, för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Andreas. Jag jobbar som föreläsare. Brinner för allas rätt att få vara den de är. Och vi pratar ju väldigt ofta om att alla har rätt att vara den de är. Vi säger väldigt, väldigt ofta att det här är ett fritt land och att ingen ska behöva skämmas för att hålla den de älskar i handen eller så vidare. Ändå sker det hatbrott varenda dag. Ändå kallas folk hora i en skolkorridor. Ändå får folk liksom spraya ett bögjävel på sin skåpstur på gymnasiet. Då är det någonting som inte stämmer. Och därför jobbar jag med de här frågorna. Det är det som jag ser som min absolut största livsuppgift. Få folk att sluta överleva. Lev livet. De här 6 åren som är från 7:an till 3:an på gymnasiet. Du går från att vara ett barn till att bli en så kallad vuxen.
Mm.
Och samtidigt då som att du då utvecklas rent alltså kroppsmässigt och växer åt alla håll och kanter, så sker ju så mycket i huvudet. Du ska liksom hitta dig själv, och fy vad tufft det är.
Mm.
Och jag vill vara den där storebrorsan som säger, vet du vad? Det är lugnt, sätt dig ner. Du satte dig ner och du gav inte upp, du tog en paus, och det är lugnt. Och du vet, vissa behöver ta en längre paus, vissa tar en kortare paus.
Mm.
Men det är okej att ta en paus, det är okej att säga att livet suger. Så sånt jobbar jag med.
Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj, jag tänker på för 10 minuter sedan för att jag gick upp i fel tunnelbaneuppgång. Då fick jag lite ångest
och insåg
faktiskt
att det skulle bli sen hit.
Ja, jag hatar att vara sen.
Ja, jag
och jag tänker att den här pandemin har gjort att jag är ännu mer plikttrogen, för att innan, om man var 1-2 minuter sen till ett möte, så var det bara, då var man fortfarande i tid.
Mm.
Men ett digitalt möte, om du kommer då 1 minut sen, då är du så sen. så jag fick panik när jag insåg att tunnelbanan lurade mig lite där.
Ja.
Men det var helt okej att du var lite sen.
Tack.
Men du är född och uppvuxen i Ronneby.
Ja, jag är född i Dalarna faktiskt.
Ah, okay.
Uppvuxen i Ronneby. Det flyttade ganska mycket när jag var liten.
Ja. Mm. Men Ronneby är ju liksom våra hoods nästan. Vi är ju
sant?
Från Karlshamn. Mm.
Ja, vad vackert.
Ja, visst.
Ja.
Men sen flyttade du till Jönköping under liksom uppväxten. Men hur var det? Alltså, varför flyttade du mycket? Hur var det?
Pappa var pastor.
Ah.
Och jag fick frågan igår från en gymnasieelev, vad är pastor? Så jag kan bara säga, pastor är alltså präst fast i en frikyrka. Pappa var pastor och då jobbar man ofta inte jättemånga år på samma ställe, utan typ så här 4-5 år på ett ställe. Så vi flyttade en hel del. När jag flyttade till Jönköping så var jag 6,5. Och då hade jag ju redan flyttat från Dalarna då en gång. Det minns jag inte så mycket av, men däremot så minns jag väldigt tydligt att när jag flyttade till Jönköping så ville jag ju nu låter det här hemskt när ni sitter här och har ju fina dialekt, men jag ville träna bort min dialekt.
Ja, för jag
ville passa
in.
Ja.
Mm.
Så det kämpade jag med och lyckades ganska bra. Och många har svårt att höra vart jag kommer ifrån.
Ja, du har ju, men jag tycker du har så rikssvenska.
Ja, precis.
Ja, men det är alltså... många som säger att jag pratar lite allt möjligt, både göteborgska och allt möjligt. Men jag försöker verkligen att passa in, har jag försökt göra hela mitt liv. Och det är det jag inte vill göra nu, utan nu tar jag den platsen som jag äger. Men just det här passa in, det var en stor deal för mig.
För din skolgång var ju väldigt präglad av mobbning. Vill du berätta om den mobbningen?
Nej, men jag, ettan var fin, men tvåan då började man reta mig på skolgympan. Jag blev aldrig vald. Jag vet inte hur det var för er när ni gick i plugget.
Ja, när man skulle så välja en
på
varje sida.
Gjorde man det på er tid också?
Ja, det gjorde man.
För att nu för tiden så får man ju inte göra så på, i skolan. Sen finns det ju fritidsaktiviteter då det fortfarande pågår.
Ja, just det.
Men det var liksom så här, jag blev inte vald. Och det blev så många gånger. Ni kan ta Andreas. Nej, ni kan ta. Och sen så stod man där.
Alltså, det är så hemskt.
Ja, det var jättehemskt. Och då hade jag ju kämpat ganska hårt att passa in i min nya hemstad. Blev inte accepterad. I trean så kom killarna på att de kunde, ja, men du vet, snarta med handduken. Jag blev väl den där hackkycklingen. Framförallt på gympan. Så att gymnastik, idrott och allt som hade med det att göra fick mig att må ganska mycket piss. Någonting jag lärde mig att hata. Så att jag hade en hemsk relation till idrotten. Och är väl egentligen inte riktigt sams med omklädningsrum än idag. Så det har ju inte hänt någonting i vuxen ålder, men jag tycker inte om den miljön. Jag tycker inte om den machokulturen som befinner sig i de lokalerna. Jag tycker inte om det här stökiga kill gängen, du vet. Alltså,
man är livrädd för det faktiskt.
Ja, men eller hur? Alltså, och jag har aldrig varit den som tillhörde det där.
Nej.
Så att det var tufft. Det ledde också till massor med sjuka konsekvenser. Jag ljög en hel del om att jag mådde dåligt, så att jag hamnade på sjukhus för att jag ville inte gå till skolan. Nej, men det var tufft.
Men jag minns också, eller så, när man själv gick i skolan. När är du född?
83.
83. Ja, vi är födda 93.
Ja.
Nej, men alltså, idrotten var också så laglöst land. Typ. Ja. Alltså, det var så himla... Det var ju något annat. Ja. Där liksom, där existerade andra regler.
Eller hur?
Och alla blev liksom... Alltså det, och då var jag verkligen inte utsatt på något sätt, men jag tyckte ändå att det var obehagligt. Så då förstår jag ju verkligen att också då på det bli vald sist, att bli snattad med handduken, alltså det, usch.
Nej, men sen också hela grejen att det finns rastvakter. Och du har du är liksom inte lämnad ensam när du är fullt påklädd ute på en skolgård, men när du ska stå helt naken inför dina klasskamrater, då fanns det ingen där.
Exakt.
Det är också så här, jag vet att flera skulle jobba på ett annorlunda sätt idag, men det var inte så då, och det är fortfarande inte så överallt, och det är så konstigt, för att för mig är den här ja, men du vet, du byter om inför folk, du klär av dig inför folk, det är långt bort ifrån verkligheten för mig. För alla är det inte så, men för mig var det och är än idag. Och jag tycker att ja, man borde nog kolla över hur det funkar. Kanske ha bås som man kan byta om i, och så vidare.
Men var det någon vuxen som såg, alltså på tal om just det då, alltså som såg att du var utsatt eller som förstod vad som pågick?
Alltså vid de här valen där man fick välja Andreas eller lag röd, lag gul, lag röd, då var ju min gympalärare i samma rum, så att självklart så såg de. Jag minns inte att det var någon som gjorde något. Jag minns att jag snackade med en gång, och det blev skitdåligt, för att då blev det liksom, ja, men du vet, då skulle de ta upp det här med alla andra och de skulle reda ut det, och det blev ju skitjobbigt, eftersom de som då var de här som jag kallar för mina demoner, de blev ju 10 gånger värre. Så det löstes inte på ett bra sätt. Så att jag låtsades att allting var bra. Jag la på mig filter efter filter. Och jag var duktig på att lägga på mig filter hemma, i kyrkan, på skolan. Och till slut så lägger man på sig filter när du går in på en egen toalett och stänger dörren också.
Ja.
Så då, när du tittar dig själv i spegeln, du vet ju knappt vem du är. Och det har jag kämpat med många år. Vem är jag? Vem har jag rätt att vara?
Mm.
Vem vill jag vara?
Ja, för jag ska ett fråga här. Vad gör det med ett barn att ständigt bli utsatt på det här sättet? Men man kanske ska säga, vad gör det med en människa att bli utsatt på det här sättet? För att det sitter ju kvar även i vuxen ålder, tänker jag.
Ja, men det gör det verkligen. Och jag har ju många gånger fått frågan från ungdomar som har lyssnat på mig på skolor. Vill du backa tiden och göra om någonting? Alltså vill du ta bort allt det här? Jag menar, jag har ett 12 cm R på min mage för att jag fejkade en operation. Och tack vare att jag fejkade den operationen så fick jag 3 månaders ledigt från gympan då. Men det är ju en helt absurd situation. Och liksom, vill du ångra det? Alltså vill du ta tillbaka det? Och på ett sätt, ja, det är såklart jag vill. Men samtidigt, allt det här har ju lett fram till den jag är idag. Mm. Allt det här har gjort mig till att jag älskar livet. Och jag tror på riktigt att när du sitter och pratar med någon som är obotligt sjuk eller som har fått en dödsdom i cancer eller som har varit med om någonting jättehemskt, en traumatisk olycka eller någonting, de lever oftast så mycket mer närvarande än vad en vanlig person som inte råkat ut för någonting gör. Och jag tror att jag lever nog väldigt mycket mer idag än vad jag någonsin skulle gjort om jag inte varit utsatt för detta. Så att det är ett lite konstigt svar på din fråga, men jag tror att det gör någonting positivt med dig.
Mm.
Samtidigt så, om du inte orkar ta dig igenom skiten, så kan du ju få dig att må så dåligt så att du att du till slut får suicidala tankar eller alltså aldrig ta dig upp igen.
Mm.
Tack gode Gud så sitter jag här idag.
Ja.
Men ingen människa mår ju bra i stunden av att vara utsatt. Sen kan det leda till någonting gott i slutändan i alla fall.
Mm.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men du nämnde det just att så här, ja, men fundera på vem man är och vem är jag. När liksom i tiden började du förstå att du är gay?
Jag gifte mig med Christian som 6-åring i lekparken.
Oh.
Ah. Nej, men, och det var liksom inte att jag var jättekär i Christian, utan man lekte.
Men sånt så, är så gullat.
Ja, och det var ju så naturligt. Mm. Jag skulle gifta mig med Christian.
Ja.
Så jag gjorde det. Och sen insåg jag ju då, när jag fick höra det så här, men det kan du inte göra. Du kan inte gifta dig med Christian. Då blev jag så här, okej, då får jag gifta mig med Kristin istället. Alltså det var ju inte mer än så här, du får inte rita på bordet, du ska rita på pappret. Det var liksom, det var ingenting konstigt så här, 6 år gammal. Men sen så, allt eftersom så började jag ju förstå att jag gillar inte tjejer på det sättet som de andra killarna verkar göra.
Mm.
Och det var långt innan jag fattade att det fanns ett ord som heter gay eller bisexuell eller queer eller vad man nu vill benämna sig som. Så att det har liksom varit en brottningsmatch många år. Och det är lite kul när man får den här frågan, eller inte frågan men kanske uttrycket på så här, ja men jävla bög får jag höra ganska ofta från någon som försöker vara lite cool. Och då brukar jag säga så här, ja, jag definierar mig själv som bög, så att det stämmer ju. Men jag är ju ganska mycket mer.
Ja.
Jag är så här, jag är man, jag är företagare, jag är föreläsare, jag är pappa, jag är partner. Alltså du vet, det finns mycket som man skulle kunna. Jag är vit.
Men när man är bög, då är man bara
Det är lite så. Och om du inte är vit så kanske du benämns som din hudfärg istället.
Ja, exakt.
Eller som kvinna, då får man kanske höra att man är en kvinna.
Ja,
men man får man inte höra att man är, kanske då.
Din jävla man. Är det
ingen... ja. Nej, men jag tänkte säga jävla kuku, förstår jag. Men ni fattar vad jag menar. Alltså just det här. Jag är ju mer än en sexuell läggning.
Exakt.
Ja.
Men din pappa var ju som sagt pastor och du var ju också troende.
Ja.
Blev det en krock när du insåg liksom att så här, ah, men okej, jag gillar killar men jag är troende. Alltså var det något, blev det något konstigt?
Ja, det blev det.
Mm.
Inte i början, men när jag förstod att många tyckte att det inte var okej.
Mm.
Då blev det en krock.
Mm.
Och det är ju det som är problemet med religion. För att vissa säger att saker är okej och vissa säger att det inte är okej. Mm. Och båda läger finner samma belägg i samma bok.
Ja.
Och det är det som är det konstiga. Det är lite som att man säger att McDonald's serverar korv. De gör inte det. Och då blir det lite så här, ja, men någon måste ju ha fel, någon måste ha rätt.
Mm.
Och det tycker jag att det är ett jätteproblem. Än idag tycker jag att det är otroligt konstigt att vissa kan säga att det är okej att vara gay och vissa säger att det inte är okej.
Mm.
Då blir det bara så här, men vem har rätt här? Jag har inte svar på den frågan.
Mm. Nej.
Utan det är någonting som är blottas med idag.
Ja. Men skulle du säga, är du troende
idag? Jag skulle säga att jag är sökare idag.
Ja.
Alltså det finns ju också så här, men troende, Agneta Sjödin säger att hon tror på kärleken. Det låter ju väldigt fint. Vem tror jag på? Jag vet inte. Jag tror inte att vi är totalt ensamma, men jag har väldigt svårt att tro på en dummande gud.
Mm.
Det är svårt.
Mm. Ja.
Men du, vi frågade dig till och med det här nu innan intervjun, men liksom att du skapade som olika identiteter.
Mm.
Berätta, alltså, hur gjorde du det? Alltså, var det som något slags skydd?
Ja, alltså identiteter eller filter eller vad man ska benämna det som. Alltså, jag var expert på att vara en bra pingstvän i kyrkan, för att där fanns det ju koder. Man alla som har sett de här dokumentärerna på TV vet liksom så här, man ska lyfta sina händer under lovsången och man ska göra så och man ska göra så.
Mm.
Liksom precis, alltså du har vissa grejer som du ska göra på en hockeymatch eller på i en kyrka eller i en skola. Och jag visste precis vad jag skulle göra i kyrkan, så att jag utåt sett var jag nog en väldigt bra pingstvän. Jag var också bra i skolan. Jag var förmodligen en ganska bra familjemedlem i hemmet. Och jag spelade korten väldigt bra när jag växte upp, för att jag ville passa in. Jag ville inte att någon skulle outa mig. Och framförallt så ville jag ju bli vald.
Mm.
Alltså jag ville ju vara en i gänget i kyrkan, men även utanför kyrkan. Så att sen när jag började hänga lite med några gaykompisar och vågade liksom outa mig lite grann, då nämnde jag ju inte ett ord om att jag exempelvis gick till kyrkan. För att där vill jag ju verkligen passa in då. Så att jag spelade spelet hårt. Och det, ja, men precis som vi sa innan vi satte igång inspelningen, så här, när de här olika filtrerna eller vad ska man säga, tappar jag ordet här.
Identiteten.
Ja, men identiteterna. När någon avslöjar så att då bara, men vänta, är det här också du? Då får jag ju panik alltså. Så att det var tufft. Det var jättetufft. Och det ledde till att jag klättrade ut över en bro och stod där en sen natt och verkligen övervägde att hoppa, för att jag såg inte hur någon skulle kunna acceptera mig när jag inte ens kunde göra det själv.
Mm.
Det som fick mig att klättra tillbaka den natten, det var att jag kunde inte svara på frågan vem som dog. Vem dör ikväll? Är det bögen som dör? Är det pingstvännen som dör? Är det liksom, vem dör ikväll?
Mm.
Jag visste inte det. Och du vet det här, jag vet inte ens vem jag är. Jag fick fullständig panik. Så att det här var ett par månader innan jag skulle fylla 25. Idag är jag 39. Och jag ser det lite som att jag började leva för ungefär 14 år sedan. Alltså att det var då jag liksom började ta steget. Sen tog det en väldigt lång tid innan jag vågade komma ut på riktigt och sådär. Men du vet, ett startskott att leva.
Mm.
Och så levande som jag är idag och så älskad jag känner mig av mig själv idag, har jag aldrig gjort.
Fint.
Ja, det är väldigt
jag tänker
fint.
Också att vissa sådana resor får ta tid så länge man känner att man är på rätt väg och ja. Att man är på väg framåt. Sen kommer det kännas som att man trampar vatten och att man inte vågar ge av hela sig själv. Men så länge man inte liksom skapar en tredje identitet i ditt fall där, eller en fjärde identitet bara för att ha en samhörighet på ännu en plats,
eller hur?
Så får det liksom ta den tid det tar.
Ja, och att det är din resa. Mm. Det är ingen annans resa.
Exakt.
Och senast igår så fick jag frågan från en gymnasieelev så sa han så här, men alltså om jag skulle komma ut så gör jag det då gör jag mig själv och hela min familj en riktig björntjänst, för att av ren respekt så kan jag, alltså av ren respekt för min familj så kan jag inte göra det. Och jag frågade honom så här, men vems liv ska du leva?
Ja.
För att det här handlar ju inte om din familjs liv.
Nej.
Det handlar exakt. Om ditt liv. Och jag tror att många brottas där med, men hur kommer mina barn ta det här? Eller hur kommer min partner ta det här? Eller hur kommer mina vänner, min familj, mina föräldrar? Och alla brottas inte med sexuell läggning. Alla brottas inte med sin könstillhörighet eller ekonomi. Sina föräldrars skilsmässa, men alla brottas med något.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att förstå det. Alla brottas med något. Alla går omkring och undrar, kommer vi någonsin bli fria från det här? Och det är okej. Okay. Det är okej att brottas. Tänk om vi kunde prata mer om sånt. Att det är okej. Okay. Och det är därför jag älskar er podd. För att ni lyfter det på ett så otroligt bra sätt.
Tack.
Ja, men tack själva. Ja. På riktigt.
Men vi vill också prata om en händelse som du var med om år 2000.
Ja.
Och som du egentligen var tyst om offentligt fram till i år. Men år 2000 då ska du besöka ett äventyrsbad.
Mm.
Vad är det som händer där?
Jag var i Jönköping på ett äventyrsbad med ett par tjejkompisar. Och jag var 17 tror jag. Och jag hade hört rykten om att det här fanns, att på det här äventyrsbadet som är kommunalt och som är liksom väldigt vanligt så liksom, så fanns det då två stycken bastustationer varav en var liksom välbesökt av män som var intresserade av andra män. Och det här var ju ett rykte. Det var ju inte det fanns ju inte en skylt där det stod gay sauna precis liksom, utan det är en kommunal verksamhet. Ja. Men det var också ett rykte som jag hade fått bekräftat från många, så här, gå inte dit liksom, hade alla sagt. Och jag kände, vad spännande.
Mm.
Dit vill jag gå. Det här var ju långt innan jag kom ut. Så jag gick dit och det var ingen där och jag sätter mig i bastun och ger det några minuter. Och så kommer det då in en äldre man och typ tar en dusch och sen så går in och sätter sig i bastun. Och jag kände väl direkt hur rädd jag var. Du vet, när man är så rädd så att man skakar lite. Och jag ville nog gå ut därifrån redan när han var i duschen. Alltså innan han hade satt sig i bastun. Ja. Men av en nyfikenhet och av en viss rädsla så gjorde jag inte det. Och det här ledde ju till att han förgriper sig på mig i den här bastun. Och jag hade liksom bastuaggregatet på ena sidan och han på andra sidan. Det var en liten bastu innanför ett duschområde med stängd dörr. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, hur jag skulle ta mig därifrån. Och den skammen när jag springer in på en toalett och blöder och är livrädd och har jätteont. Den var liksom obeskrivlig, för att jag kunde inte berätta detta för någon. För alla visste att det var en bögbastu. Och alla visste att dit går man inte. Och jag hade gått dit av ren fri vilja. Det var ingen som tvingade mig in dit. Och det här var ju det absolut största dilemmat, att jag hade blivit utsatt för ett övergrepp på grund utav att jag gick till den lokalen. Det hade förmodligen inte hänt om jag inte hade gått dit. Och det var liksom anledningen till att jag la skulden på mig. Jag sa inte detta till någon. Jag anmälde inte det. Jag bearbetade inte det. Jag pratade inte med någon om det.
Så du går ut därifrån till dina kompisar och säger ingenting?
Ja, efter en stund inne på toaletten när jag hade liksom hämtat mig, så går jag, för att de hade gått in till Kina som klädsel och bytt om så här. Så jag byter om och mår piss och försöker lämna detta bakom mig. Och det tog många, många år innan jag överhuvudtaget satte min fot på det badhuset igen. Sen så hamnade jag i en... Jag bearbetade detta såklart efter ett tag med en psykolog och så vidare, men aldrig, alltså jag pratar aldrig om det. Sen i våras, nu i år, så var jag på en onlinekurs med olika företag. Och vi hängde på så här Google Hangout, och en av företagen fick inte igång sin mikrofon. Och då så säger den här gruppledaren, den som tiger den samtycker. Och så skojade han bort det liksom. Det här hade ju ingenting med någonting sexuellt att göra överhuvudtaget. Det handlade om en mikrofon som inte gick igång.
Mm, som det ju alltid är när man
exakt,
ska ha
sådana. Exakt, exakt. Ingen reagerar. Nej. Jag tok reagerar. Alltså jag blir jätteupprörd. Oerhört upprörd. Börjar gråta. Ringer upp. Liksom är helt... till mig och ifrågasätter vad är det som ni säger när mötet hade tagit slut då. Och inser att det är någonting som det, här är någonting som jag inte har bearbetat klart. Här är någonting som är riktigt, riktigt jobbigt. Och inser då att det här har ju med att jag teg. Jag var knäpptyst. Jag skrek inte. Jag anmälde honom inte. Jag har aldrig berättat om detta. Men jag har aldrig någonsin samtyckt. Och det gjorde att jag kände, nu måste jag lyfta detta. Nu måste jag prata om detta. Så därför berättade jag det för första gången i år. Och DN gjorde en jättefin artikel om detta och la ut det i maj. Samma eftermiddag så hade jag fått över 100 DMs på Insta. Från människor som skriver att de är liknande situationer.
Mm.
Det är ju helt absurt. 100 individer eller 100 plus som liksom också går omkring och mår fruktansvärt och aldrig har pratat om det. Men heller aldrig samtyckt.
Nej.
Och just det här, alltså, om någon går i för kort kjol till krogen, det är såklart att inte det är den personens fel om den blir antastad eller våldtagen. Och det fattar jag ju helt och hållet. Men ändå har jag valt att beskylla mig själv för att jag blev våldtagen i en bastu som då var så kallad gaybastu då.
Mm.
Och det säger också ganska mycket om att hur sjuk hjärnan är, att jag kan förstå men samtidigt beskylla mig själv samtidigt när det är exakt samma grej som händer. Så det var väldigt, väldigt tufft det, och har gjort att jag har känt en skam. Och när jag pratade om det så kände jag också en skam för den här journalisten i DN. Sen när väl artikeln publicerades så kände jag lite, du vet, som så här, när man har burit mycket tunga matkassar och man sätter ner dem. Lite den så här, nu behöver jag inte bära detta mer. Det var inte min skam.
Mm.
Då har jag gått omkring så här i... Ja, vad blir det?
22 år.
Blir det 22 år? Ja, det är ju inte klokt.
Nej.
I 22 år
med
hans jävla matkassar. Sen en annan sjuk grej, det är att jag såg ju den här mannen.
Ja, detta måste du också berätta.
Ja. Jag såg den här mannen. Han gick alltså framför min bil på ett sånt här övergångsställe där du... Det är inget rött rödljus. Utan
nej, man måste...
Du måste stanna.
Ja.
Och det var en annan som gick först, och sen precis, du vet, så här, när man kan börja köra, då kommer det en ny passagerare eller trafikant som ska gå, och jag ser att det är han.
Och när var detta?
Oj, det är inte jättelänge sedan, det kanske är 5-6 år sedan.
Ja.
Men jag kände igen honom till 100%. Och det är, det är helt sjukt, för om jag, alltså,
jag
inte
ryser.
Ja men det var jag minns, alltså du vet sen när man fylls utav sån adrenalin blixtsnabbt. Om jag inte hade haft passagerare i bilen, då vet jag inte vad jag hade gjort.
Nej, precis. Alltså.
Tack gode gud så satt det passagerare i bilen och jag gjorde ingenting. Jag ringde till polisen och skulle göra en anmälan, och då är det preskriberat.
Ja, just. Hur kändes det?
Som ett slag i ansiktet. Du kan göra en anmälan i alla fall, men vi gör ingenting med det. Alltså då känns det lite som... Nej, men det var... Och sen så har jag fått fråga, men varför anmälde du inte det direkt och så vidare? Och det är också en grej, på tal om ångest, som jag har haft mycket ångest över. Vad har den här mannen gjort mot andra killar?
Ja.
Mm.
Hade jag kunnat stoppa det? Någonstans så är det en fruktansvärd tanke.
Ja.
Tänk om jag kunde stoppat, förhindrat, hjälpt.
Å andra sidan är ju inte det ditt ansvar att ta.
Nej, alltså man saknar förmågan, alltså man kan inte lasta sig själv för det, tänker Nej. Jag. Men när du ser honom, måste jag fråga, alltså är det liksom, alltså du ser det på hela hans liksom, eller får ni ögonkontakt?
Vi får ögonkontakt. Men han kan omöjligt ha känt igen mig. Omöjligt. Och anledningen till att jag vet att han inte kände igen mig, det är för att han insåg jag sen jobbar på en tobaksbutik som har en sån här, du vet, man ska hämta post.
Ja.
Och jag hämtar aldrig post där, för att jag bor inte ens där. Men om någon sjuk anledning hade det blivit fel på postnumret, så ett paket kommer dit. Och jag lämnar mitt körkort. Han var ju den enda som jobbade där. Vad ska jag liksom säga? Jag lämnar mitt körkort och han håller i mitt körkort och skannar och så här. Han reagerar inte ett dugg. Men jag var 17 när detta hände. Exakt. Och nu är jag liksom 40 snart. Så att det är såklart att han inte känner igen mig. Medan han var... Då tyckte jag att han var äldre när jag var 17. Han kanske inte var så gammal. För att nu var han ju... Skulle gissa på strax innan pension. Liksom.
Mm.
Nej. Ja, det...
Men jag tänker mig, alltså, eftersom alltså, du var 17 där och då. Alltså, påverkade det här din bild av sex? Och var sex...
Absolut. Ja. Definitivt. Jag fick en extremt destruktiv sexbild. Har i stort sett bara haft riktigt kast destruktivt sex fram tills att jag träffade Henrik, som jag lever med nu då, sedan 7 år tillbaka. Jag har liksom inte fått en kärleksfull bild av sex. Och trott att sex ska alltså när jag säger göra ont, så kanske jag inte menar fysiskt ont, men alltså göra ont, att det ska göra dig ledsen. Att det ska kännas tomt. Att man hela tiden ska fylla ett tomrum. Och det var en sjuk känsla när jag vet att Henrik sa liksom till mig, litar du på mig någon gång så här, när vi hade kanske dejtat några månader, bara så här, men litar du på mig i samband med sex då? Och jag bara kände, ja, det gör jag faktiskt. Och du kände så här, det var första gången, och det var också första gången som någon frågade mig den frågan så här, litar du på mig? Ja, det och det är också sjukt hur mycket en händelse kan påverka dig framöver.
Exakt. Men första gången du skulle berätta för dina vänner, hur reagerade de då? Alltså när du ändå ska försöka prata om det här.
Ja, men det var lite olika från vänner till vänner, men det var så här, både så här, men varför har du inte pratat om det innan? Jag har också fått höra att är detta så bra att lyfta? Och den personen som tyckte att det var kanske inte så bra att lyfta, den tyckte att jag inom situationstecken skulle smutskasta HBTQ-communityn. Liksom, att vi har väl kämpat tillräckligt hårt nu för att komma dit vi är. Ska vi verkligen dra upp detta nu liksom, att det finns...
Ja, man får inte prata om att det finns övergrepp då även i HBTQ-världen eller vad då?
Jag uppfattade det som att den personen tyckte att det var en dum grej att göra.
Ja.
Lite som att bara för att vi går i Pride-festivalen tillsammans så finns det ingen, det finns ingen ondska, det finns ingen rasism, det finns, det finns inget hat, det finns ingen, inga övergrepp. Och det är ju helt idiotiskt.
Mm.
För att det är ju precis som att jag säger så här, ja, jag är bög, men det är ju bara en sexuell identitet. Sen finns det ju väldigt många fler aspekter i en människa. Och jag tror att det är så. Många pratar inte om överfall inom gayvärlden. Och kanske också för att det är, ja men du utsatte dig själv för någon form utav, eller du gick ju hem till den personen, eller du ja men du hängde på den porrklubben, eller du gjorde det här. Där tror jag att MeToo-rörelsen fick också mig att inse att en våldtäkt kan vara så mycket mer än att du blir nedslagen i en tunnel en sen kväll på vägen hem.
Mm.
Det kan vara väldigt mycket mer. Och det är ju inte kopplat till en könstillhörighet. Så nej, men det var jobbigt, och det är jobbigt att prata om det. Även om jag har pratat om det några gånger här i år, så det är tufft där. Och jag får så här jobbiga flashbacks liksom.
När skulle du säga att du berättar och känner att du får förståelse, alltså första gången
om våldtäkten?
Ja.
Alltså första gången som jag verkligen minns är ju av min fantastiska psykoterapeut Hanna. Hon förstod. Och hon lyssnade och hon såg och hon lyfte så gott hon kunde bort de här tunga kassarna. Sen plockade jag upp dem när jag gick därifrån igen. Men under den sen 90 minuter sessions har vi haft då, under de 90 minuterna så kunde jag slippa bära det där för en liten stund då. Så då kände jag verkligen så här, hon såg och hon hörde och hon dömde inte. Och det var viktigt att få ha den kontakten. Väldigt 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 viktigt. Och även så här, att vara 100% ärlig mot henne var också väldigt viktigt för mig. Att sen jag var här sist så har jag liksom utsatt mig för det här och det här och det här. På grund av att jag försöker dämpa min ångest kring den här. Alla använder ju olika ångestdämpande medel. För mig var det mycket sex.
Men om man lyssnar på det här då och själv har varit utsatt för liksom en våldtäkt eller någon form av sexuellt övergrepp och också bär på de här matkassarna.
Jag älskar den liknelsen, jag ser, man, det blir så bildligt.
Ja.
Vad, och inte heller vågar eller vill på grund av skam berätta. Vad vill du säga till den personen?
Jag skulle vilja ge personen en kram. Men Det är du som ska leva ditt liv. Och många gånger så begränsas vi utav vad andra människor tycker, tänker, säger eller kanske då har gjort emot dig. Du är värd mer än så. Du är värd så otroligt mycket mer än så. Och någonstans, du vet, att en annan person ska få äga en del utav dig, kanske inte hela, men en del utav ditt beteende, dina känslor, dina tankar, din oro, när du inte ens vill det. Det är hemskt. Så prata med någon, och du sa, men om den inte vill, men ibland så behöver man göra saker som man kanske inte vill i alla fall. Du kanske måste gå och prata med någon. Och där skulle jag säga, gå och prata med någon professionell. För att om du pratar med någon som är i din närhet som inte förstår dig, då kan det bli väldigt, väldigt fel.
Mm.
Så prata med en professionell. Och det finns ju, du kan ju vara anonym, du kan ju chatta med umo.se och liksom, det finns ju så otroligt många möjligheter idag att prata. Och jag menar, jag har varit deep down och ringt 112 och pratat med en jourhavande medmänniska.
Mm.
Bara för att jag måste snacka med någon nu.
Mm.
Och det finns. Ta vara på den möjligheten och snacka. Och det är också så här, kommer ofta fram någon och säger så här, jag har inte haft det så tufft som du har haft, Andreas. Men, och sen så kommer det fram någonting. Och det är ju det här, alla kämpar vi med något.
Ja.
Och du kan inte gradera så här, men den här personen kämpar mest. Och sen den här farmon dog, fast den här har ju en pappa som dog.
Ja.
Så här, nej, alltså alla kämpar vi med något. Mm. Och det är ingenting som är för litet. Det är helt okej att snacka om det här.
Mm.
Livsviktigt snack.
Ja. Men vad kommer, alltså för att lyssna på dig är liksom som en så urkraft. Alltså vad kommer din liksom styrka att berätta om det här och prata om det? Det är, som du säger, livsviktigt.
Alltså, känner du så att det är en urkraft?
Ja, alltså 100%. Att våga vara i det här sköra och att dela det här. Och just också som, alltså som kille att göra det. Vi har tagit upp våldtäkt innan, men aldrig med liksom en kille. Nej. Det känns så jävla viktigt.
Mm. Ja, men det är det. Och det är väldigt intressant att du ser mig eller upplever mig just nu som en urkraft. För att jag känner mig mer, du vet, så här, när man har en bag-in-box och det är så lite kvar
som
man drar ut påsen och håller upp den för att ta ut de sista dropparna, du vet.
Men sen så man typ blåser lite
i den. Ni vet exakt. Sen valuta för pengarna. Ja. Sån känner jag mig just nu. Och vet du, jag ringde faktiskt till min kompis Patrik idag och sa så här: jag känner mig så nedslagen idag. Och ja, jag sa det. Och jag bara, och så ska jag till Ångestpodden och han skrattade och
sa,
han bara, kan det bli mer ironiskt, sa han. Och det är ungefär så jag sa, tack för det första. Det vill jag bara säga. Och sen så för det andra, så var kraften kommer ifrån. Alltså jag ser det här väl, precis som jag sa innan, som mitt uppdrag i livet. Jag vill inte se en enda till rubrik där någon har hoppat från en bro. Där någon inte orkar mer och tror att det är utvägen. För att jag har suttit bredvid så många människor som är där, som inte orkar. Men senast i slutet på förra veckan så var det en mamma som hörde av sig att hennes 14-åring nu orkar inte mer. Och jag bara, det känns så tungt för att det är så onödigt. Mm. Det finns så mycket i livet som är så fint, och jag har själv stått där. Jag har själv varit liksom utklättrad på andra sidan, och jag skulle bara släppa ett tag så hade jag inte kunnat sitta här idag. Och det var så nära, och tänk vad jag hade missat. Tänk vad jag aldrig hade fått uppleva av kärlek, av respekt, av tillit. Och där har du min urkraft. Att jag vill inte se det. Jag vill inte höra det. Jag kan inte tänka mig en värld där vi inte hjälps åt att få varandra att må så bra som vi faktiskt kan. Och nu blir det jättekänsligt här.
Ja,
men det är liksom det är det viktigaste som finns. Och så många som överlever dag efter dag, vecka efter vecka, och tror att det är det livet går ut på. Jag ska stå ut. Och man ska stå ut till studenten. Man ska stå ut efter studenten. Man ska stå ut en arbetsvecka. Man ska stå ut med ett dåligt förhållande. Du ska stå ut. Och livet handlar inte om att stå ut. Det handlar inte om att knappt orka. Det handlar om att få leva. Njuta. Vara den du är. Inte skämmas över den du är. Och det är väl... det är väl det som hela den här boken handlar om, och det är väl det som mitt Så mitt yrke handlar om, och som jag som person vill förmedla, att lev då. Överlev inte. Våga ta plats i ditt eget liv. Jag brukar säga så här, om du har en riktigt, riktigt bra arbetskamrat som du ska jobba ett pass med, då ser du fram emot det passet och känner så här, men idag blir det kul på jobbet, för att idag jobbar han eller hon då, liksom så här. Precis som det finns de som inte är så kul att jobba med, och så känner man bara så här, vad jobbigt. Och grejen är så här, det här är ett arbetspass vi pratar om. Vi pratar 8 timmar, kanske 10. Tänk då om du är en riktigt god arbetskamrat eller vän med dig själv. Att du vet, du har med dig själv in på toaletten, du duschar, du sover, du äter mat, du går på dejt, du åker på resor med en fantastisk kollega eller vän hela tiden. Och så jämför du det då med att ha med dig någon som stör sig, som talar illa om dig, som ger dig dåliga blickar hela tiden. In på toaletten, på varje resa, på varje dejt. Då förstår man hur viktigt det är att tycka om sig själv. Och för att tycka om dig själv så måste du börja med att respektera dig själv. Och för att lyckas respektera dig själv så måste du börja tänka på dig själv i ett positivt aspekt. Du kan inte gå omkring och tänka negativa grejer. Jag vet inte vad ni tänkte när ni såg er själva i spegeln sist.
Nej, men alltså,
igår när du lade på nära vänner.
Igår kände jag mig så jävla ful. Alltså jag var så... Men,
för det är det som är grejen. Du vet så här, när man går på stan och du ser en snygg person, så att du är tvungen att vända dig om. Och du vet, jag kan inte vända mig om, jag ska inte vända mig om. Men du måste vända dig om för att personen är så snygg. Tänk att ha den vision om dig själv. Så du står framför spegeln och bara, oh my god, Hottie! Eller hur? Du vill inte gå ut från toan, för du ska bara titta lite till. Nu handlar inte det här bara om utseende. Det handlar ju också om att känna så i insidan.
Precis.
Men tänk att ha den. Det är en dröm.
Det är en dröm.
Ja.
Alltså jag är bara så fylld av så mycket. Det här har
jag, jättefint. Men jag kommer till sista frågan, tyvärr. Vad inspirerar dig?
Oj. Det som inspirerar mig är ju utveckling, att se utveckling. Jag älskar att se när någonting utvecklas, oavsett vad det är. Det kan vara så här tunt eller lite grej, att du sår en solros och så ser du liksom hur den börjar utvecklas. Men det kan ju också vara så här, du vet, att du ser hur ett barn utvecklas eller hur ett förhållande utvecklas. Men det inspirerar mig jättemycket. Och sen när det är jobbigt, men vad händer om vi gör så här? Kan det utvecklas på ett bra sätt då? Det tycker jag är kul. På alla plan i livet. Utveckling. Sen så är det inte alltid som jag lyckas motivera mig själv att se den utvecklingen. Så typ, jag har köpt flera kort nu på Nordic Wellness för att jag ska börja träna. Så här årskort. Och jag har inte gått ut.
Nej.
På 2 år. och känner så här, den utvecklingen har inte kommit. Men jag vet också att när jag väl börjar, vet, så här, springa eller någonting, för jag tycker det är väldigt skönt fritt i huvudet. Då mår jag väldigt bra och då njuter jag av den utvecklingen. Men just det här, utveckling, det driver mig.
Men du, var hittar man din bok Konsten att leva livet?
Överallt. Alltså det är bara att googla Konsten att leva livet.
Otroligt. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack.
Alltså tänk att vara... Nej, jag satt och tänkte det. Tänk hur många det är som bär på liknande övergrepp eller sexuella ofredanden eller våldtäkter på exakt samma sätt som Andreas. Och också bär på den här. Det var så fint det här med matkassarna.
Nej, men gud,
det säger så mycket. Ja, och det vet man ju också att ibland så här, ibland när man har lyft på locket och pratat om något eller pratat med någon när man egentligen inte vill, men någonstans vet man att så här, jag måste.
Jag vet.
Alltså den lättnaden efteråt är liksom, den är fan obeskrivlig.
Ja, men jag tänker just också med de här matkassarna och att så här, att det blir så bildligt i det många beskriver som har varit utsatta för en våldtäkt eller som du sa, andra sexuella övergrepp. Alltså att bära den här skammen och den här skulden och hur tungt det är att bära den. Alltså man vill ju bara så, alla ni som bär den, släpp det är inte er skuld. Alltså de matkassarna ska förövarna bära. De kan gå och bära matkassar som väger ton. Men du som är utsatt ska inte bära ett jävla skit.
Nej.
Av det.
Sen fattar jag ju någonstans att det är typ så här, det är ju egentligen en onaturlig reaktion, för det ska ju inte vara så, men det blir ju typ en naturlig, säger jag nu med citationstecken, reaktion, för att det är ju så väldigt många offer vittnar om att de känner. Exakt. Att de känner skam och skuld.
Ja, ja, ja.
Och det är samma sak som, ja, men som Andrea sa, det här med att, ja, men vi pratar så himla mycket om att vi lever i en värld där alla får vara den man vill.
Mm.
Men det är ju inte så.
Nej, exakt.
Det är ju verkligen inte så.
Nej.
Sen har vi det ändå bra i Sverige om man jämför med många andra länder, på tal om typ Iran.
Exakt.
Men det är, vi lever fortfarande i ett samhälle där man blir kallad jävla bög som att det vore något negativt.
Ja.
Och det måste vi fortsätta prata om.
Exakt.
Mm, och det är ju liksom en utveckling för samhället, skulle,
ja,
jag säga.
100%.
Ja. Tack så jättemycket, Andreas, för att du ville gästa Ångestpodden och för allt du gör. Det var allt.
Det var Toto.
nu hade inte jag mer.
Gud, så sa en gammal lärare alltid till oss.
Ja.
men däremot så nästa vecka så är vi också tillbaka med ett ämne som är nytt i Ångestpodden, håller jag på att säga. Men det, vi har inte tagit upp det innan, nämligen vuxenmobbning.
Mm.
Och det kommer bli väldigt fint.
Ja, verkligen. Gud vad vi levererar, det är helt,
nej, men
sjukt.
Alltså, det är verkligen Ångestpoddens höst.
Ja, verkligen.
Prenumerera i valfri podcaster-app.
Och ha det så bra, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Puss.
Hej då.
Hej.
Podplay.